Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Då hälsar vi er återigen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hemmaborgen. Återigen är det jag, Hugo Levensson, som sitter på Elena Lövholms plats. Men den här gången har jag inte med mig Erik Karlsson, utan den här gången är det någon helt annan. Vem har jag med mig?
Ja, det är ju Billy Hammer då. Och egentligen är det Fredrik Karlssons stol känner jag att jag ska försöka fylla här. Men Erik har ju gjort det galant här under, det är väl 2 veckor tidigare. Och sen nu blir det min tur. Tillbaka med lite skägg här i hörnan inne i poddrummet.
Ja, jag skulle precis säga det. Både du och Erik är ju liksom blonda jämfört med Fredrik. Men du kom ändå in med skägget. Så du får se hur du lyckas fylla Fredriks sol.
Ja, exakt. Sen är det här med att man ska vara skarp och så vidare som Fredrik är. Vi får väl se hur det går.
Ja, vi kan också avslöja redan nu att vi senare i programmet kommer att... det kommer lite... en återkomst för ett kärt moment. Så där kommer du också få agera Fredrik Karlsson och kanske brea ut dig.
Exakt, ska försöka vara lika ivrig som Fredrik Karlsson också när det väl är dags för att dra fram påsen här, det sista vi gör.
Jag försöker ha bättre minnen när det kommer till Spetti Masani än Fredrik Karlsson. Men du har ju varit nere på träningen idag, vi kan väl börja lite där. Ja. Hur var känslan?
Nej, men idag var det soligt och fint nere på Bern igen efter lite regn och väder tidigare i veckan. Och känslan var väl... att det var en ganska intensiv träning, mycket possessionspel till att börja med, 2 lag och sen några jokrar in i leken där. Jag ska slå 10 passningar i rad inom laget, det är en typisk övning som de kör nästan stort sett varje pass på olika varianter. Och sen var det lite mer övningar på större yta, framförallt handlar det om hur man ska sätta in både högt och lågt försvarsspel mot Öster då, för först och främst som väntar, kanske även generellt sen framåt också. Och så var det lite specifika mer hur man ska försvara på inlägg, tränade man ganska mycket på. Och även lite egna snett inåt bakåt försök. Ja, det var väl de momenten som var. Och nej, men jag tyckte det var en ganska bra träning utifrån vad man kan se från läktarplats.
Vi har inte berört den i podden än, men både du och jag var på plats i DM-matchen mot Sturehof här för ett litet tag sedan. De verkade inte alltför nedslagna efter att ha spelat oavgjort slash fått stryk i den.
Nej, inte vad man har märkt så, men samtidigt så pratade jag med Victor Backman idag och han var ju tydlig med att det har varit bra träningar nu efter semester, men den matchen var han absolut inte nöjd med, så att det verkar vara den som har varit undantaget för hur man har laddat om här efter semestern.
Ja, och det kan man förstå. Det var nästan, han kom ju in i den matchen och han spelade inte mot Brommapojkarna i första.
Ja, du har sagt så, jag fattar, du som var där.
Ja, jag är rätt säker på att du gjorde det. Ja. Han kom ju in och han hade väl någon sekvens när han tog en jävla fart i mitten. Han såg nästan liksom förbannad ut och ville bara göra någonting åt saken.
Ja, nej, det var nog så han kände och det gav ju inte mycket. Det var dåligt med målchanser, framförallt i andra halvlek för ÖSK.
Ja, så det förstår man att vi inte var snöjda med. Ja. Tyvärr så behöver vi kliva in i ett moment här där jag kommer få lägga mig väldigt platt på golvet här inne i poddstudion. Och jag vet, vi kommer väl in på det, men du kommer få banka mig lite på ryggen här och ställa mig mot väggen. Mm. Har du lyssnat på förra avsnittet?
Ja, men det var ju det här segmentet då när det skulle listas olika sorters sommarvärvningar och ja, ni skötte ju er bra i det stora hela, du och Erik, men det var väl en ganska rejäl miss där från öppet mål 3 meter, eller?
Ja, men vi sköt väl väldigt många meter över. Jag vet inte om den bollen överhuvudtaget var i närheten av att ens träffa arenan eller om den landade i hjälmar någonstans. vi listade ju alltså, för er som inte har hört det, Daniel Sobralense som en av flopp sommarvärvningarna de senaste 10-12 åren, eller vad vi hade för tidsspann. Och ja, jag vet inte, hur reagerade du när du hörde det?
Ja, först var jag lite så här, jag var ju med när vi diskuterade på redaktionen för det första vilka som skulle vara med på olika listor, även om jag inte var med i detalj så var det ju mer, har vi glömt någon nu och sådär. Så jag var ju med och flika in lite kring Dennis Hymmet bland annat och sådär. Men sen floppvärvningarna var jag inte lika delaktig i. Och sen då var jag lite så här, ja, alltså först var jag tvungen att tänka lite hur jag skulle, om jag kunde minnas tillbaka hur det var. Det var inte så här, ja, hur var det nu igen och sådär. Sen så börjar man kika lite och på statistik och så vidare. Och så börjar man se, ja, det här är ganska starka siffror. Och sen så har man ju också sett nu i efterhand att det är fler som har uppmärksammat det. Och det har varit lite kommentarer i live-rapporteringsflöde och på Twitter och sådär. Så att, det är nog fler som har bekräftat bilden av att Sobra Lensen nog ändå var ganska bra förstärkning för ÖSK just där och då.
Ja, och det är, vi får ju bara lägga oss platta här och klaga på vårt dåliga minne och usla researcharbete helt enkelt. Det var en miss, hur kan man säga.
Ja, det får man ta. Jag har fått tidigare blivit uttänkt i podden efter min tidningsanka med Moro där, så att nu är det tur att få hängas ut lite här i podden.
Man är inte en del av ÖSK-bevakningen förrän man har hängts ut i hemmaborgen.
Så är det.
Vi går vidare lite grann. Vi kan väl börja lite med aktuella saker. Du fick ju bland annat en fråga om det på träningen idag och vi vet, jag tror han sa hej då va på Instagram till sin nuvarande klubb, den gode Filip Rogic.
Ja, precis. Jag pratade ju med honom i våras, eller när var det? Det var någon månad sedan i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt när thailändska, det måste ju varit i maj då kanske, när ligan tog slut. Thailändska ligan tog slut och Filip Rogic fick titulera sig mästare där borta i Thailand med sitt Buriram United. Men,
bra namn för övrigt.
Ja. Och då har jag för mig att han hade ett längre kontrakt kvar och jag skulle stanna helt enkelt. Trots att han lever ett halvt jordklot från sin sambo då, Felicia Rogic, som är också, eller fru är det väl till och med, som också är fotbollsspelare och tror hon spelar i Norge i alla fall den gångna säsongen. Och ja, planen var väl att de skulle fortsätta på det sättet, men nu så är det då helt enkelt klart att det inte blir något mer i spel i Thailand då för Filip Rogic. Så får vi se om Gillo Annamad hamnar där istället. Det har väl spekulerat som Thailand för hans del.
Ja, han var ganska öppen med att det var liksom, han ville ha en sista äventyr. Liksom, har du bra, spela bra fotboll och även tjäna pengar sina sista år i karriären som han såg det som när jag pratade med han tidigare. Så att, det kanske är han som hamnar i Buriram United.
Man vet aldrig.
Nej. Men Rogic då, den uppenbara frågan det som kommer direkt är ju såklart, finns det någon form av chans att han kan vara aktuell för en återkomst i det svartvita laget?
Ja, det är väl svårt att säga så här. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men för man har ju inte den riktiga insynen i exakt hur de tänker kring budget och så vidare. Men med tanke på att han har varit borta nu från den svenska fotbollen ett tag och sådär. Det känns ju som att, och det gick inte jättebra på slutet i varken Sirius eller AIK, att det lär ju inte vara topplagen i Allsvenskan som är och hugger på Filip Rogic. Sen är frågan om det finns klubbar ovanför ÖSKs nivå som ändå skulle vara intresserade att ta en chans. Ja, kanske. Och han själv borde ju kanske kunna vara intresserad av att spela i Sverige ändå om det inte nu finns något mer utlandsäventyr som lockar. Men ja, helt orimligt är det väl inte. Och att han ändå trivdes här och har liksom en viss status i klubben och staden. Sådär.
Nej, men som du är inne på, i och med att det inte gick toppen på slutet i Sverige och sådär, och att han ändå har historiken med ÖSK, att det tror skrivs bra, han trivs i alla fall bara på planen i ÖSK. Så det känns ju inte, det känns ju verkligen inte orimligt att ÖSK, de är ju säkerligen intresserade. Och det känns ju inte helt orimligt att han skulle vara intresserad heller, men som vi kommer in på lite mer snart, så det kommer ju såklart ha med finansiering att göra, och ÖSK har ju varit väldigt öppna med att det är en in, en ut som gäller.
Ja, och sen handlar det väl lite om positionen där i laget på mittfält också. Under våren var det ju väldigt mycket skador just där centralt på mittfältet, och då hade, alltså skulle det bli så igen, då är det klart att man behöver förstärkning där, så då hade det ju varit tacksam på det sättet också. Samtidigt är ju nu spelare på väg tillbaka eller tillbaka, och ja, då kanske det istället är trångt där, att då kommer det vara någon som antingen, som du säger, måste lämna eller blir av med en del speltid. Så, ja.
Man känner att det skulle kunna passa in rent. Rogic har ju på slutet blivit en väldigt mångsidig spelare. Han spelar väl på positionen. Han spelar bland annat wingback både AIK och Sirius, va? För mig. Och ser man till att exempelvis David Seger vet vi vill ha en roll egentligen längre fram i banan. Och att ja, det ryktas mycket kring Noel Milleskog och sådär. Skulle Milleskog försvinna i och med att Kalla kommit in, Seger kanske flyttas upp lite grann då, ja men där finns det ju någon form av, det finns lite olika positioner där han skulle kunna bli aktuell i så fall.
Mm. Ja, nej, jag tror inte att det går att utesluta, men ja, känslan är väl också om ekonomin är ansträngd som de säger så kan det kanske vara för mycket också att ta in två spelare av ungefär, ja, lite liknande dignitet, alltså över dignitet över undre halvan i Superettan i alla fall, i Holmberg och Rogic.
Nej, verkligen. Men grejen är ju den att i och med att de har sagt en inne ut och det har spekulerat, man tog ÖSK-bloggen Eira Wallen upp det och sådär kring att Holmberg nu kommer in till synes utan att någon har lämnat och att Jonas Lindegren, heter han?
Ja, Lindegren.
VD, sa i en intervju med oss att ja, men det här ryms inom den nuvarande budgeten. Så det spekulerats lite i vad betyder det? Det går ju lite emot en ut. Och innebär det att de tänker sig att de kanske kan lösa en extern finansiär framöver eller sådär. Men vi snackade lite om det innan på den här och du har lite svar på den frågan kanske.
Ja, alltså jag kan inte säga definitivt, men som jag har tolkat det i alla fall i Järdlers kommentarer så hänger Kalle Holmberg pengarna på Erik Björndal som ju lämnade sent inför starten i våras och att det är han som är den som är ut för Kalle Holmberg. Att det är där som det är en in en ut, det är Holmberg mot Björndal, inte mot en av dem som redan finns. Att de har varit en kort helt enkelt i anfallsbesättningen. Sen får vi se, nu har ju, är ju inte Adde Fisic kvar heller så egentligen är man ju ännu en kort nu igen då. Så det återstår att se vad som händer med honom. Just nu har vi inga nya uppgifter. Adi tränar inte med laget i alla fall.
Nej, och alltså är det på det viset och speciellt kanske om Adi lämnar också så ja, varför inte? Skulle man släppa Milleskog, ja, men då kanske det finns pengar att röra sig med och truppplats att röra sig med gällande en Filip Rogic eventuellt. Mm. Det vet man inte, men det känns ju inte helt uteslutet ändå.
Nej, samtidigt om Milleskog lämnar och Fisic lämnar då är det ju snarare en anfallsspelare, mer renodlad anfallsspelare som man behöver få in en Rogic som ju mer är en mittfältare även om som du säger att han kan spela på fler platser så då är man ju, står man ju bara med Kalle Holmberg som renodlad forward även om Jake Larsson också spelar forward ibland men en renodlad forward är nog för lite.
Ja, det behöver absolut adderas där. Det har hänt lite annat i övergångssfärer i länet där vi verkar så att säga.
Ja.
Johan Mårtensson kan vi börja med, klar för Degerfors.
Ja.
Vad var dina initiala reaktioner på det?
Nej, att det, vad brukar man säga, make sense, vad säger man på svenska? Ja, det känns logiskt att det blir så faktiskt. Efter att ha varit iväg då i Grekland i... Vad blev det nu? Var det 1,5 år, va?
Ja, han lämnade väl när de hade åkt ut, va?
Ja, och sen så spelade han ju där förra säsongen och har spelat en halv säsong nu då. Eller ja, han spelade en halv säsong först, sen nu spelar han en säsong.
Ja, precis. Det man får vända på det.
Men ja, att han har gjort sitt äventyr, han är ju... börjar ju komma upp lite till åren och dags kanske att vända hem. Har gjort äventyret utomlands nu för sista gången förmodligen och har ju då kopplingar till området här med, och har spelat i ÖSK och så vidare så att känns kanske naturligt för familjen att landa här i krokarna igen och jag vet inte om han har bostad och sånt kvar också, det har jag faktiskt inte koll på men det är väl inte omöjligt och ja, just utifrån Degerfors behov också att man behöver få in lite kanske mer rutin och inte minst på centralt mittfält då lite ledaregenskaper där inför vad som kommer skall under deras höst som kommer vara tuff.
Ja, och sett till, alltså, som du är inne på så känns det väldigt rimligt sett till var Deg att han ändå är en spelare av allsvensk klass fortfarande och att i det läget Degerfors befinner sig i att det är i närheten av Örebro och att de ändå är liksom ett bottenlag där. Han hade ju inte kunnat kliva in i en klubb över halvan i Allsvenskan. Men en sak med det här tycker jag känns väldigt, väldigt tråkigt och det var jag också inne på när vi pratade lite grann inför att det är ju ingen som kommer bränna Johan Mårtenssons tröja på Stortorget.
Det hade du velat se?
Ja, jag hade velat se det. För att på något sätt så man vill ha de känslorna kvar i fotbollen.
Ja.
Och att det känns så okontroversiellt att han går till Degerfors efter ändå ett antal år i ÖSK och var ändå lite av en kulturbärare på slutet. Mm. Att det känns så rimligt och okontroversiellt och att det är ingen som riktigt reagerar känns liksom, jag tycker det känns jävligt tråkigt på något sätt. Mm. Hur känner du kring det?
Ja, nej, men rivaliteten har ju blivit lite svår att sätta fingret på. Det liksom var så många år utan att man möter varandra förutom i träningsmatcher. Det är klart att rivaliteten urholkas. Samtidigt så är det en säsong då man spelar i allsvenskan tillsammans och det, ja, alla vet ju hur det gick då. Det liksom behöver man inte upprepa, men då är det liksom något helt annat och det är landshövdingar som får mäkla fred efter allt möjligt. Liksom, man kan säga vad man vill om vad som hände då, men någonstans hettade det ju i alla fall till under de här matcherna det här året. Och det är klart att matcherna är ju viktiga för en rivalitet, att den ska finnas och frodas. Liksom. Det är ju nyckel såklart, men det hade ju... Ja, jag gillar ju också när det ska ju vara lite rivalitet mellan lagen, och jag håller med dig att se någon elda en tröja, vet jag inte så här, ja, vad det skulle... Men just någonting i reaktionsväg liksom, på att man ändå känner att fan, en av våra ska inte gå till våran rival liksom.
Nej, verkligen. Och den eldade tröjan får ju ses som symboliskt liksom.
Ja.
Men det är ändå så att man vill ha Målotto och Zetterlund, och man vill ha Yrjö Toivonen i en beige trenchcoat som står och lugnar massorna.
Ja.
Vem tror du hade varit Yrjö Toivonen i beige trenchcoat i ÖSK-lägret? Som om det hade lugnat massorna liksom.
Ja. Bra fråga.
Det var inte Kent Persson.
Dyker upp från ingenstans igen. Ja, det hade väl varit en överraskning måste jag nog ändå säga. Det är ju lättare att se Fredrik Rakare från Degerfors håll göra det. Men ja, jag vet inte. Har du någon?
Nej, men Kent Persson är min dröm att han ställer sig. Och han måste ju i så fall också kasta kostymen och ha liksom en beige trenchcoat på sig. Han kan ju inte stå där i mörk kostym och försöka lugna kubanerna. Det funkar liksom inte.
Jag tror risken är att bara att Kent Persson dyker upp i en beige trenchcoat gör att de automatiskt blir 100 gånger vildare. Så att jag tror det är lite kontraproduktivt.
Det kan vara så. Det hade varit en syn i vilket fall.
Ja, det hade det.
Du, ska vi kliva... Ja, vi kan studsa lite först också, bara lite kort på att Parang Abdullah också blir klar för Degerfors nu.
Ja, det har det blivit officiellt nu när vi spelar in den.
Det ska vara klart i alla fall.
Men det ska vara klart i alla fall. Så det ska väl mycket till för att vi ska behöva äta upp det senare. Men vi har en liten reservation för att det inte har blivit helt officiellt när vi spelar in. Men det får man väl se som en ersättare då till Dijan Vukojevic som ju drog korsbandet här. Och han har gjort det bra i J-Södra och i irakisk landslagsman. Så att, det är klart att det känns ju som en Degerfors-värvning. Lyckas fynda från Superettan och sen hoppas att det ska gå snabbt att omvända till framgångar i Allsvenskan. Och det kommer de behöva för att de måste börja ta poäng ganska snart.
Ja, och han har ju även, det är även kul att han får den här chansen. Det var inte många år sedan man såg honom möta Brusilianska i Division 1 exempelvis.
Nej, precis.
Och även var i Division 2 strax innan det. Så att det känns, som du är inne på, det känns verkligen som en sån här Werner-värvning. Han har stoppat ner fingrarna i gottepåsen och knyter.
Syltburken tror jag skulle säga.
Det kanske är i syltburken, jag vet inte. Men någon form av burk med snaskigt innehåll och återigen plockat upp en riktigt god bit.
Ja, vi får se hur den smakar framåt hösten när det ska avgöras om Degerfors blir ett allsvenskt lag även kommande år.
Ja, ska vi komma in lite på, det är ändå match när det här avsnittet släpps så är det imorgon, det är alltså på fredag då. Är det dags för återstarten i Superettan och där väntar Öster.
Mm.
I det här med, jag känner att du får inleda den här drapan om fredagens match, du som ändå har lite färskt i minnet.
Men det som är lite intressant utifrån träningen då som vi nämnde lite tidigare här är ju just närvaron, var det som jag tänkte lite på idag under träningen. Och jag skrev det i rubriken tror jag också på träningsrapporten, att alla i truppen tränar. Det är ju bara Daniel Strindholm som kör lite vid sidan av i vissa, han kör ju inte fullt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Med laget, reservmålvakten där som ju skadar axeln. Men man har ju ändå två målvakter, så det, man får säga att det är full trupp ändå. Alla utespelare går för fullt, och även om det är vissa som såklart inte är redo riktigt för 90 minuter än och, eller ens starta, så får man ju ändå säga att det är väldigt positivt för ÖSKs del att man i stort sett kan ställa upp med, eller ja, plocka ut en trupp. Gärde får plocka ut en trupp han vill till en match. Det var nog ett tag sedan.
Ja, jag var inne och scrollade lite i rapporteringen för träningen. Jag tyckte mig till och med se Kronas namn stå där.
Ja.
I någon form av uppställning.
Ja, jo, i den uppställning som man först spelade med, ja, som såg ut som en startelva. Vi vet ju inte, det var väldigt mycket byten ska sägas också efter ett tag. Jag tror det bara var fyra, jag tror det var Andres och Mår och Dahl och Milleskog är de som ser helgjutna ut. Det var de, enda, de var alltid liksom i det laget som spelade som en startelva. Alla andra bytte, men då var det ju Bergmark med i backlinjen där först, och Valgersson ute till höger, så var det Walker, Krona och Bark centralt på mittfältet med Bark och Walker lite längre fram, och sen Dalda och längst fram Milleskog och Larsson. Det var det som först formerades som en elva, sen var det som sagt massa byten, så det är lite svårt att säga exakt om det är så man tänker ställa upp, men om Krona är redo för att starta så då,
men då vet jag inte vad
det är, välkommet för deras del.
Ja, alltså det känns som att, jag vet inte när exakt det var han gick sönder nu, men det känns, när man var nere på träningarna, det enda han har gjort det har varit, känns det som att bara jogga runt planen hela tiden.
Ja.
Det har blivit en del av vardagen med att vara på ÖSK-träningarna, att följa Kronas jogg runt planen.
Ja.
Så att jättekul för både Krona själv och ÖSK att han ändå liksom verkligen närmar sig någon form av spel.
Ja, det verkar ju som det, och trots att han har haft lite känningar ju på slutet också och tränat lite vid sidan och sådär de senaste veckorna, så det är ju inte länge som han har kunnat spela för fullt, men ändå positivt. Och samma gäller ju då Viktor Backman som jag sa, som sagt, som jag pratade med, att han också närmar sig, inte redo för att starta än verkar det som med allt att döma, men kommer förmodligen vara med på bänken och även kunna hoppa in på, redan på fredag.
Vad kan man förvänta sig av Öster då, andra sidan?
Ja, det är ju lite svårt att säga. Det är det som har varit med Öster den här säsongen, att de har varit lite ojämna i min bild. Jag har inte sett jättemånga matcher med Öster ska jag säga, men utifrån det jag har läst och försökt kolla upp nu lite inför fredagens match så är det ju att de har blandat och gett. De var ju tippade som ett topplag, kanske var de största favoriterna inför nästan.
Det var väl de, var det inte de och Gais som lyftes ganska mycket?
Ja, men de måste tillhört i alla fall
Helsingborg tror också lyftes,
något av de lagen som tippades gå upp eller kvala, tror jag. Och på den nivån har man stundtals funnits, och sen har man varit på en svag eller sämre nivå liksom i vissa matcher, och de ligger väl femma nu tror jag inför återstarten, har några poäng upp till kval, men är ju med i racet där om framförallt kval. Sen har ju de, framförallt Utsikten, stuckit iväg lite högst upp och en bit framför, men det återstår ju många matcher, så Öster siktar nog absolut på att blanda sig i där. Och det är ju ett ganska tungt lag som starka inläggsspelare. Vi pratar ju om att ÖSK har tränat nu i veckan på att försvara sig på inlägg. Det har såklart med att göra att Öster är starka, och inte minst vad heter han, Adam Bergmark Wiberg, som är målfarlig och stark boxspelare för dem.
Ja, och det känns också, om man ska bara tydliggöra hur jämn Superettan ändå är, så är alltså Öster är på femte plats och har ändå hugg, ordentligt hugg på Gais på tredje plats. Det är bara 4 poäng. Så samtidigt så en seger för ÖSK som befinner sig på negativt skal innebär att då skiljer bara 3 poäng mellan Öster och ÖSK. Så att de här matcherna som är ändå mellan lagen lite någorlunda nära varandra, de är ju inte nära varandra, men ändå så här som inte är mot en jumbo eller en serieledare, alla de är ju på något sätt vinnbara, och en seger i en sån här match innebär ju direkt att det studsas i tabellen.
Mm. Ja, och för ÖSK skulle ju en seger, det skulle ju liksom vara kunna sätta ordentliga vind i seglen för hösten, att man mot ett bra lag ändå, som man får säga Öster är, de är klart att Öster får vara favoriter i den här matchen även om det spelas här i Örebro med tanke på hur det har sett ut under våren, och så en sån skulle ju ge en perfekt boost för ÖSK att kunna jobba vidare, få lite medvind direkt istället för att som det har varit liksom, att man inte riktigt får chans att rida på någon våg framåt liksom, utan ja, det hade smakat.
Ja, och det känns som det har varit många matcher där man ändå ibland, man kanske har vunnit någon match innan, så man har kommit in till match med lite självförtroende, lite grann som att ja, men fan, vinner de den här, ja men då kommer vinnet till seglet, då kommer det lossna lite grann. Mm. Men det är många sådana matcher när de har haft chansen att ja, men kanske knyta ihop några segrar, så har det bara fallit igenom igen. Mm. Så de skulle må väldigt bra av exempelvis en seger här i återstarten.
Men det här är ändå en liten match där man inte har riktigt, alltså visst, man har press att vinna för man ligger långt ner, men det är ju inte den matchen på förhand som man tittar på spelschemat, att det är här som ÖSK verkligen måste ta sina poäng. Så att man kan nog gå in lite som underdogs här och ändå, det skiljer ju inte så mycket som du är inne på, så ja, en stark insats direkt, så det finns alla chanser till att ta poäng i alla fall, och förmodligen vinna också om det stämmer. Men då måste det ju till lite mer mål framåt och så, det var det jag tänkte komma till nu med Kalle Holmberg-värvningen där, som vi har nämnt också här flera gånger, att det återstår ju att se om han blir spelklar, och som jag har förstått det hänger ju allting på fredagsmorgonen, det är ingenting som vi kommer få reda på innan dess, för att det är ju då övergångsfönstret öppnar, och det är ju det maltesiska fotbollsförbundets snabbhet som avgör om han får spela mot Öster eller inte.
Vem litar du mest på? Det maltesiska fotbollsförbundets förmåga att knyta ihop en sån här säck, eller Kent Persson i en trenchcoat?
Ja, egentligen får man vänta tills facit kommer på fredag. Men, ja, än så länge så ja, jag får nog ändå slänga en hunka till kasinorna på Malta. Det är de som får att rulla.
Stackars Kent.
Ja.
Ja, dels hänger du på det. Men sen kan jag också, du som var där idag, hur är det med Kalles form? Är han liksom fysiskt redo att exempel, är han redo att starta matchen? Är han redo för ett inhopp? Eller vad tror du?
Ja, jag vet inte. Jag har inte frågat Järle nu rätt ut. Men han såg ju lite, alltså, han kom ju inte i toppform. Det var de väl ändå ganska öppna med. Men nu har han ändå tränat en vecka. Och jag tror ju att han är hel så sett. Han går ju inte runt med några skavanker. Så det är väl mer hur mycket han orkar och hur hårt man vågar belasta honom direkt. Jag tror ju inte att han kommer spela från start, även om han blir spelklar. Skulle jag nog inte tippa på. Men han kommer ju säkert hoppa in om det blir rätt läge i matchen. Men jag tror Milleskog kommer ju spela. Och sen tror jag ändå att man tar en mer matchredo Jake Larsson före i det här läget. Vad tror du?
Ja, jag tror samma sak. Jag tror definitivt inte att han startar. Utan om något, alltså känner han sig liksom ändå redo, och maltesiska fotbollsförbundet har löst sin del av det, så kan han absolut hoppa in, om inte annat bara för att få liksom säga hej till Europapubliken igen. Han kan ju, det kan ju röra sig om 10 minuter på slutet bara. Men jag tror liksom inte att en annan typ av spelare hade man kanske tänkt att han behöver också komma in i liksom hur de vill spela, Järders system och sådana grejer. Det är jag inte så orolig för med Kalle, utan alltså, så smart som han är som spelare, så tror jag inte att det kommer sätta några hinder, utan det har nog mer att göra med hans fysiska status i så fall.
Ja, absolut. Samtidigt, jagar de mål, vad ska de göra? De har ju ingen annan anfallare, så det är klart han måste in om de jagar mål.
Ja, alltså i ett sånt läge, om han är på bänken, då kommer han ju komma in till 100%.
Ja.
Vi kan även studsa på en liten grej som jag och Erik hade uppe här, jag tror det var i förra avsnittet, där vi lyfte varsin spelare som vi trodde skulle kunna få ett litet lyft under hösten och hjälpa laget på så sätt också. Och Erik valde att lyfta en spelare som har varit bra, men som han trodde hade ännu mer i sig, i Samuel Dahl.
Mm.
Och jag valde att lyfta Elias Barzum, som inte har spelat någonting än, som jag tror kan komma lite underifrån och vara en injektion i matcher och sådär, med en liten annorlunda spelstil och så.
Mm.
Har du någon sån som du... Nu får du den här frågan lite taskigt.
Ja, nej, men det är lugnt. Det är snarare att jag kommer på flera alternativ.
Ah, okay,
så jag måste koka ner här liksom och ge något tydligt svar kanske. Men
ge lite resonemang.
Ja, men lite... Dels tror jag att Valger Valgersson tillför någonting ute till höger som delvis saknades när han var skadad nu under våren. Att han är bra på att hitta rätt inlägg. Och det syntes under försäsongen, kan slå tidiga inlägg som gav mål flera gånger. Och ja, jag tycker att han är bra i det här spelet. Och det, visst, det funkar ibland med Bark också, men... Men det är någonting att han har lite mer driv, lite mer explosivitet i de där lägena att sätta in bollen. Valgersson, en Park och Björnqvist. Så att dels där tror jag att man kan hitta, kan man få loss honom ute till höger, så tror jag att det kan vara en bra förstärkning för hösten om han kan spela lite mer. Och sen är det ju lite mer centralt där på mittfältet som vi har varit inne på många gånger att det inte riktigt har klickat. Bland annat tror jag att, ja men Viktor Backman som jag har tjatat om nu, att om han kan komma in i gott slag igen, så jag tyckte att han såg väldigt bra ut på försäsongen, och nu ska vi inte dra upp den där försäsongen så många gånger till, men det finns ändå något i hans spel som är en nivå över de flesta andra. Och om man då ska ta någon spelare som inte... Nu, de här två är ganska tydliga att de har missat mycket på grund av skador och kommer in och kan bidra så. Så tror jag ju, jag tror att Adam Bark har ännu mer i sig. Alltså han kanske var, av senare delen av våren var han kanske den bästa spelaren i ÖSK, i alla fall offensivt. Och jag tror att han kan fortsätta på den vägen.
Ja, jag håller med dig på egentligen alla tre punkter. Mm. Sen tycker jag det är extra intressant med Viktor Backman, för han på något sätt, alltså alla ÖSK-supportrar och även vi vid sidan var ju väldigt försiktiga in i det här året med att på något sätt försöka lyfta några förhoppningar för högt. Men när ÖSK ändå gjorde en väldigt fin försäsong och det såg väldigt bra ut mycket, så steg ju de där förhoppningarna sakta men säkert ändå lite grann. Mm. Och de har ju helt dött av egentligen, de förhoppningarna, under säsongen som vi har sett.
Ja.
Och på något sätt så känns det lite som att de förhoppningarna dog med Viktor Backman.
Mm.
För han var ju lite en symbolspelare också under försäsongen med sin press och
Absolut.
Sin löpförmåga och var väldigt bra. Och även handplockad Absolut. Av Järdler.
Mm.
Så i och med att han också har gått sönder och inte varit med så mycket under våren, så får vi se, han kanske kommer tillbaka som och ger ÖSK det här vindelsillet de behöver igen.
Ja, samtidigt ska man väl säga det att de fyra matcherna han ändå spelat, så då var han ju inte riktigt på den nivån som han var tidigare på försäsongen, utan även han och ÖSK de första fyra matcherna kom ju inte upp i den nivån som krävs. Så att det var inte bara att när han försvann som det blev så, utan de vann ju till exempel den första matchen han inte var med, vilket han konstaterar här idag. Men så att jag tror att han känner överlag att han har mer att bevisa, och han har en spelstil som ingen annan riktigt har, med de här trumpinnarna till ben och finurlighet att kunna sticka in bollar.
Nej, vi ska verkligen inte lägga för mycket press på honom heller, utan det är inte så att han kommer tillbaka som Jesus Kristus frälsaren.
Nej, men han var ändå värvad som den tyngsta värvningen inför säsongen och en tänkt nyckelspelare, så lite press kan han ändå kunna ha.
Du skopar ändå på lite grann.
Ja, jag slänger på lite till.
Ja,
han måste kunna trappa upp i lagom takt innan han är tillbaka fullt. Han har haft en ganska segdragen skada.
Ja, men det kan absolut bli en spelare som kan påverka väldigt mycket i höst, huruvida han är bra eller inte.
Ja.
Vi får kanske redan på förhand nu be om ursäkt över att vi inte är Fredrik Karlsson. Och det finns en risk att det blir ett visst googlande här när vi går in i det här momentet.
Ja, men det får man väl smyga lite med.
Ja, även om vi är mer eller mindre skäggiga. Du är betydligt mer skäggig än vad jag är idag. Men det finns ändå lite skägg i studion som förhoppningsvis gemensamt kan på något sätt väga upp för att Fredrik inte sitter där.
Ja, vi hoppas det.
Men jag lyfter upp, vad hände med honom på sån här?
Gjort.
Så det är inte mer än rätt då att du får dra själva namnet då?
Det var generöst.
Det är en jävla hatt här också som Elena använder. Jag vet inte vad hon har den till. På den på mig istället. Räcker jag fram påsen då? Det vore jättekul om det står Daniel Sobralense på den här lappen nu.
Ja, det här... Nu hamnar vi i den här lite jobbiga sitsen att det var inget som poppade upp direkt.
Det är på ett sätt bra, för då är det också tydligt att vi verkligen inte har liksom stageat det här på något sätt.
Nej, exakt. Christian Jonsson.
Åh, herre jävlar.
Har du någonting här att komma med? Det var alltså, inte mycket
jag,
att berätta.
Jag får börja leta stavning på Christian här.
Ja, när man går in på Wikipedia-sidan kan jag säga att vi kommer få jobba i uppförsbacke eftersom han står noterad för två matcher i ÖSK. Så att det var, ja, vi kommer få kämpa lite här. Ja, jag ser lite här intressant ändå att han det är ju Norman då som spelar som anfallare i Moss och Raufoss i Norge, gjorde 41 mål på 77 matcher i Raufoss. Det är ju riktigt bra facit. Och så flyttade han då till ÖSK inför säsongen 2004. Men som sagt, det blev ju bara två matcher. Och han, mycket på grund av skador då. Och att han skyllde på plastmattan. Det var den som fick ta smällen när han inte höll och tvingades lägga av på grund av skadorna han ådrog sig här.
Bern Arenas, eller Eravallens då, historiska plastmatta, för det var ju först i allsvenskan med plastmatta,
ja,
va?
Ja, visst.
Den historiska plastmattan dödade Christian Jonsens fotbollskarriär.
Ja.
Om det inte var så, jag ser ju nämligen här att han gick ju i pension enligt då Transfermarket precis i början av 2005.
Ja, så han var
visste han något som ingen annan visste om vad som skulle komma? Var det så att han hoppade av skeppet som en flyende skeppsrotta innan skeppet gick till grund?
Jag vet inte om vi får det svaret här idag, men vi kanske får söka upp han här helt enkelt. Hälseneskador ser jag nu att det var som plågade honom. Han beskriver sig själv som fotbollsinvalid. Ja, det låter inte som att det var någon särskilt rolig session i ÖSK.
Han beskrev som dåvarande tränaren Stefan Lundin som stark, tuff, målfarlig och ganska snabb.
Ja, han var väl bara 25 år eller någonting när han slutade här. Eller ja, 26 kanske han hade hunnit fylla då.
Han kom precis, var han 25, ja.
Ja, så han fick ju sluta väldigt tidigt. Det vart en kort karriär helt enkelt som tog slut här i Örebro.
Du, nu har jag vaskat guld här om Christian Jonsen. Lyssna på den här rubriken. Skyttekung valde Örebro för travets skull.
Ja, det vill man veta mer om.
Ja, nu ska du få höra också. Det här är alltså från sidan Travkompaniet. Så här står det i ingressen då. Norske skyttekungen Christian Jonsen, 26, hade ett flertal anbud från både norska och svenska klubbar inför nästa säsong. Han valde Örebro SK för att staden har en travbana. Hoppas att det inte är några träningar då travet har tävlingar, säger han och skrattar.
Ja, det var ändå ett avtryck. Man ska väl säga också, jag ser här också att han kom ju samtidigt som Petter Furuseth Olsen. Så det var två norska anfallare som dansade in i Örebro, men det blev lite mer avtryck från Furuseth Olsen i alla fall. Han gjorde ju några mål innan han drog till Hammarby, medan det bara blev två inhopp då för Christian Jonsen.
Ja, jag undrar ju då också, vi måste också ta reda på egentligen vad som hände med Jonsen efter att han hade lagt av i ÖSK. Stannade han kvar i Örebro för travets skull?
Ja, eller det finns ett jobb att göra här. Ja,
det gör det verkligen.
Vi kanske får be lyssnarna att fylla på om ni har lite mer Fredrik Jonsen-kunskaper än oss. Eller Christian Jonsen, nu blandar jag ihop namnen här. Christian Jonsen-kunskaper, så kan ni ju fylla på Twitter eller i live-rapporteringsflödet.
Ja, och framförallt om ni har stött på Christian Jonsen på en travbana.
Då vill vi veta allt.
Varenda stavelse vill vi ha. Jag ska bara läsa här vad Expressen, som betygsatte hela truppen under, eller inte betygsatte, men gick igenom hela truppen inför en säsong. De skriver så här om Christian Jonsen. Bygger mycket av sitt spel på sin fysik. Mycket kraftfull. En spelartyp som ÖSK saknade förra året. Jag vet inte om man kan bli mer intetsägande.
Nej, det brukar kunna vara lite slätstrukna motiveringar på de där, och det tillhörde väl den kategorin.
Jag är också bara glad att scrolla igen den här sidan och se Joel Riddes. Det var ju nämligen min stora, stora idol när jag var riktigt liten.
Det är sådana anekdoter du ska spara på tills han dyker upp här i påsen.
Ja, men jag kan bjuda på fler Joel Riddes-anekdoter, ja, när han dyker upp.
Du har ett dyget lag.
Jag gjorde mig bara glad av att se honom. Ja. Men vad känner du, Billy Hammer? Ska vi säga tack och adjö för dagens avsnitt?
Ja, det börjar väl bli dags. Nu har vi googlat runt här tillräckligt länge.
Jag tror vi har hittat allt som går att hitta om Christian Jonsen. I alla fall i aktuella Google-sökningar.
Ja, sen vill vi ha lyssnarnas minnen.
Ja, verkligen. Mm. Men i övrigt så, ja, match på fredag. Imorgon när det här avsnittet kommer ut, så återgå till hängmattan och drömmar om Kent Persson i en beige trenchcoat. Stort tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt.
Tack.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.